Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du lyssnar på det 13:e avsnittet av Nyans, en feministisk true crime-podd som går igenom uppmärksammade rättsfall. Och vi som är med och pratar om de här olika rättsfallen är Hanna Bergvall, Paula Dahlberg och jag, Kajan Andersson. Idag ska vi prata om morden i Banehöja. Hallå, hallå!
Hej!
Tjena, Iksan!
Hur mår ni?
Trött.
Jag håller uppe vår tradition med att man ska dricka något lite gott, så jag sippade på en öl nu faktiskt.
Åh, vad trevligt. Vad är det för öl?
Alltså, jag säger ju bara att det är en IPA varje gång. Ska vi se. Det här är en från Tempel. Så är det en Jante-IPA. Det är en svart burk med en gul krummelur på. Den är god.
Är den Jante då, så att den är sådär lagom god? Det är ingenting som sticker ut liksom. Den får inte vara för bra.
Den är verkligen det.
Alltså, den är inte jättegod, men inte äcklig heller. Ja, det låter bra.
Mellanmjölkskör.
Jag har planerat typ hela dagen vad jag ska dricka. Och nu sitter jag här utan min dricka, för jag glömde att hälla upp den. Men jag får ta den på bonusavsnittet som spelar in sen.
Ska du hitta efter det då?
Ja, nej, men det är en sån här pink lemonade.
Oj.
Någon fancy flaska. Så det ser jag fram emot att dricka.
Stiligt.
Och Paula?
Jag dricker mango och citronsaft.
Det är gott.
Det är jättegott. Vad är det för mango? Så mango är ju hur gott som helst. Vad är det för saft?
Zero heter det. Sån sockerfri.
Ja, de är ju de bästa.
Ja. Jag har ju en sån grej. Jag har ju en SodaStream hemma. Så att min grej är att göra bubbelvatten. Och sen blanda med saft eller juice eller någonting.
Men snälla, vad sjukt. Vi har ju velat köpa en. Vår gamla blev trasig och så ville vi köpa en SodaStreamer. Men har bara dragit oss för det för att det kostar lite så här. Och så igår så hittade vi en på köp och sälj lokala gruppen. Ja. Så gick och köpte det. Så nu precis idag har vi precis gjort bubbelvatten och hällt i sån zero.
Ja, alltså det är så gott. Vi är liksom Fanta eller vilken dricka som helst.
Ja, visst.
Ja, nej, jag älskar det. Jag verkligen. Som ni vet så dricker inte jag vatten. Så att
nej, just.
Måste jag smaksatt.
Men vad skönt att vi var överens om det här så vi slapp någon till Pepsi Cola Gate. Har ni tittat på hur det har röstats förresten?
Ja, Pepsi Cola ligger ju i en inte helt rungande seger får man väl säga.
Rungande tycker jag.
Ja, 41% mot 31% som tycker att vi har fel båda två.
Okay. Men alltså jag vet liksom inte var ni Pepsi-drickare är någonstans. För att förlåt, men jag träffar aldrig någon som dricker Pepsi förutom dig.
Ja, det är vansinne.
Eller att folk typ inte berättar om det, att typ dricker i smyg.
Ja, de kanske inte vågar outa det. Nej. För det. För att det är så laddat. De skulle ändå bli cancelade av dig.
Ja, ja. Jag tycker ändå det är fantastiskt att folk har varit så engagerade i Pepsi versus Cola omröstningen.
Ja, men det är ju viktiga saker. Just nu, precis nu så kom jag på att vi har ju fått in en hel del frågor faktiskt, men det kommer vi svara på i vårt bonusavsnitt. Är man Patreon, som jag tycker att man bör vara, så får man ju inte bara bonusavsnitt, utan man får ju också lite special treatment. Och till exempel att man kan skicka in frågor som vi svarar på i poddavsnitt. Så det har vi fått in och ska svara på. Men inte nu.
Det ser jag jättemycket fram emot. Jag älskar frågor. Mm.
Och vi kan ju ta flagga för det faktiskt också. En liten specialare som vi kommer göra när möjlighet ges, så att säga. Det är ju intervjuer. Mm. Och nästa vecka ska vi spela in vår första intervju. Med Paulina. Heter hon. Nu fick jag blackout på efternamnet. Men Paulina är en av grundarna av Novahuset. Hon har också skrivit en bok om sina år. Där hon hölls fången av sin... Ja, det började som pojkvän men senare slavägare. Och om hur hon blev tvingad att prostituera sig och misshandlad och så utav honom.
Yep.
Och vi kommer intervjua henne med anledning av att nästa ordinarie avsnitt kommer då handla om hennes förövare. Som nu har blivit dömd igen och är då i media just nu omskriven då som en av Sveriges absolut värsta våldtäktsmän genom tiderna.
Precis.
Yes. Och då, hennes intervju kommer finnas sen för de som är Patreons på 80 eller 150 kronors nivån.
Så blir det. Bli Patreons.
Yes.
Så får ni mycket grejer.
Fallet vi ska prata om idag är ju till sig. Jag tycker att det är så kul när det är sånt som jag inte hade koll på. Det här var ju du som puffade för, Paula, att vi måste ta banehöja.
Ja, vi får ta lite shoutout där. Det är en följare till mig som heter Ida. Som hoppade på tåget med våran podd ganska direkt och varit skitglad när vi startade den. Och då, så fort vi sa det som att nu får ni gärna tipsa, så skrev hon till mig. Bara, ni måste titta på det här. Det är ett norskt fall. Så att,
men alltså det här det fallet...
Är ju alltså, shit.
Ja, alltså jag hade aldrig hört talas om det. Och jag bara kände så ska vi ta ett norskt? Vad fan bryr sig om Norge typ? Men alltså, wow! Det här var ju världens grej.
Ja.
Jag vart ju eld och lågor över det här. Det är helt, helt sjukt.
Alltså den juridiska biten i det här fallet är ju...
Alltså hur kan inte vi veta om det här? Att det här inte har... Nej. Man inte har pratat om det i Sverige, för att det här är ju extremt, verkligen.
Mm. Verkligen. Så nu får ni höra det först här. Hos oss.
Exakt. Ja, för det var inte lätt att hitta. Jag plöjt runt... Efter poddar och sånt och kolla liksom vilket utbud det finns. Vi hittade ju en svensk podd, men den är inte den ens att nämna. För det var...
Nej, det var så dåligt.
Katastrof.
Det var så dåligt. Alltså jag lyssnade på det när jag gick ut med Ulla. Min hundpromenad. Jag bara, alltså, för det var jag som tipsade er också. Jag bara, men gud, vad har jag skickat för skit?
Nej, men jag hann in 5 minuter tror jag. Så här, nej, det går inte. Det går inte.
Alltså det var så konstiga formuleringar i den. I den podden alltså, Jesus.
Och krackig produktion. Nej, det var inget kul. Mm. Men norska poddar finns det ju. Krimpodden är ju faktiskt en superbra, superfin produktion. Norsk krimpodd, precis som det låter. Och de har ju bevakat det här fallet i jättemånga avsnitt. Och fortsätter, som att det fortfarande är aktuellt, som vi kommer komma in på, så fortsätter de att uppdatera om det. Mm. Men sen så framförallt så har vi ju tittat på en mastig dokumentärserie som finns på Discovery Plus, som heter Jakten på sanningen. Mm. Och det är det är 8 avsnitt av 45 minuter, så att det är...
Jag fick en chock när jag började titta. Ja. För jag hade tänkt så här, jag bara, om jag tittar på en typ två kvällar innan, liksom, jag bara, oh shit. Det här är
Jag försökte flagga vad det är långt. Hanna, det är långt.
Jag bara, ja, en kväll. Liksom, hur långt kan det vara? Och vet, jag satt ju och pausade hela tiden för att skriva, alltså hinna liksom skriva ner saker.
Ja, men precis. Jag plöjde igenom den först och sen så kom jag på att, men, för jag blev så insugen i det så jag ville ju bara se allting. Och sen bara, men vad fan, jag ska ju göra ett avsnitt av det här också. Ja. Sen har jag suttit med en parallellt play-paus. För att få ner liksom händelseförlopp. För vi har inte jättemånga rättsdokument och så. Vi har en av domarna. Mm. Jag fick inte ut jättemycket av den, kan jag säga. Säkert mycket vana, för att man inte är van vid hur de skriver sina.
Det är väldigt svårt att ta till sig, tycker jag. Juridiska dokument på ett annat språk, i ett annat rättssystem.
Ja.
Mm. Det gick ner lätt. Jag har ju läst Viggos blogg också en del.
Just det.
Mm. Vi kommer in på vem han är alldeles strax.
Ja.
Gud, vi kanske borde sätta igång.
Ja, vi ska sätta igång.
Ja, vi sätter igång.
Ja, precis. Vi behöver inte prata runt det.
Det är så mycket att prata med. Jag känner att jag bara sugs in direkt så här och lyssnade och bara, va? Alltså, vad är det här? Men ni ska få höra allt nu. Och det här vill ni höra, tro mig.
Ja, det vill man. Jag flaggar för nu, jag är täppt i näsan känner jag, så jag är lite extra flåsig och kommer kanske snora till då och då. Man får triggervarna för det.
Eller så blir det lite så här vad heter det? ASMR.
Ja, just det. Det jag kan erbjuda idag är lite snor, snurvel och kanske några nersvalda rapar från ögon. Hållt godo. Ja.
Vi kanske ska triggervarna lite också för att det är barn som far illa i det här avsnittet.
Framförallt så är det barnoffer i det här fallet också, tyvärr.
Nyans.
De inblandade personer som vi kommer att prata om idag är då de två offrerna. Lena Slögedal Paulsen som var 10 år vid tidpunkten och Stine Sofie Sörströnnen som var 8 år. De två förövare, det handlar om två förövare i det här, ska inte säga så mycket mer om det, vi håller oss till att det är två förövare. Så får ni höra diskussionen sen. De heter Jan Helge Andersen som också drar med sig den andra personen som heter Viggo Kristiansen. Vi befinner oss alltså i Banehöja. Det är i slutet av maj år 2000. Banehöja är ett friluftsområde i Kristiansand i Norge. Det är ett väldigt populärt område med löpspår, såna elljusspår, skog och flera små sjöar. Här finns också nätverk av vandringsleder. Och de här sjöarna då, som det ser ut som, är dammar som man anlade för att ge vatten till Kristiansands industri. Och de här dammarna kom också att bli populära badplatser. De ligger mitt i det här området och de fick bryggor och grillplatser vid sig. Just det här året så var det väldigt varmt väder fram till nationaldagen 17 maj. Så folk var väldigt mycket vid de här dammarna och badade och var ute i området mycket. Men vid nationaldagen 17 maj så slår vädret om och det blir väldigt muligt, regnigt, betydligt kallare. De två vännerna Lena som alltså är 10 år och Stine Sofie som är 8 år bestämmer sig ändå för att gå och bada tillsammans på kvällen den 19 maj. Deras båda pappor bor i Grim som är ett bostadsområde precis bredvid Banehöja och Kristiansand centrum. På andra sidan Banehöja ligger området Eg, som vi kommer att återkomma till. Lena ska den här kvällen sova över hos Stine Sofie, eftersom Lenas pappa är bortrest. Cirka 18.30 beger de sig iväg på den korta promenaden till badplatserna. De har med sig en plastpåse med badkläder och en flaska läsk. De kommer på den här promenaden att möta en kvinna som är ute och promenerar i spåret och de möter henne ungefär 18.35. Då är de nästan framme vid den största dammen som kallas Tredje Stampe. Det finns andra stamper och sånt där. Men det är tredje stampen de ska till att bada. De är framme vid badbryggan vid cirka 18.40. Och där ses de av två högskolestudenter som också är där och badar. 19.45 tycker Stine Sofis pappa att de har varit borta för länge. Så han bestämmer sig för att ge sig ut och leta efter dem. Han cyklar runt. Han cyklar den vanliga vägen som de alltid tar till badbryggan. Men när han kommer fram så är det ingen där. Han cyklar runt i området för att se om de kan ha tagit en annan väg hem. Det finns ju som sagt massor med spår i de här skogarna. Han cyklar runt där men han hittar dem inte. 22.10 på kvällen den 19 så kontaktar han polisen och anmäler dem som saknade. 20 maj då, dagen efter, så är ju sökandet förstås i full gång. Det är helikopter i luften. Polisen har satt upp en kommandocentral på EG-sidan av Banehöja. Där är olika grupper av volontärer, polis, militär som går runt och söker av och letar i stora områden. Både i Banehöja men också i andra skogsområden i närheten. Nyheten börjar under dagen sprida sig i nyhetsrapporteringarna och hela samhället är väldigt engagerat. Men polisen bedömer än så länge inte att något brott har begåtts. Man har inte hittat något som pekar mot det. Och man tror helt enkelt att flickorna är vilse någonstans. Och man tycker också liksom att flickorna är så pass stora att de troligtvis har klarat en natt i skogen. Under natten så sitter man ute med hundar och lyssnar när det är helt tyst och lyssnar efter barngrott. Men man hör ingenting. Det dyks också i stamparna. Är fullt med sök där. En av sökarna från Röda Korset som är med blir uppmärksammad av en man som är med och söker också då, som säger att han har hittat kläder i skogen. Hon tar med sig en påse, måste gå och kolla vad det här är för någonting, följer med mannen. Och i en torrlagd damm i skogen så ligger det kläder instuckna i ett hål i stenväggen eller stenmuren. När hon drar ut de här kläderna så märker hon att de är täckta i blod och att det är flickornas kläder. Det är bland annat sommarsandaler och badlakan. Distriktschefen för hemvärnet är med och söker med sina mannar. Han hade ju tillgång till ganska mycket folk. Så att han drog dit dem och var med och hjälpte till att söka av de här stora områdena. Han får besked om att det har hittats blodiga kläder. Och han och hans mannar börjar söka i väntan på att polisens sökhundar ska komma till platsen. Så han och hans mannar börjar liksom söka i cirklar där i närheten av där man har hittat kläderna. Men han har svårt att sitta still och vänta tills polisens sökhundar kunde komma. Det skulle ta ett tag. Så han går också på eget bevåg runt och söker. Och han söker i ett väldigt tät bevuxet område. Inte långt från där kläderna hittades. Han hittar ingenting först, men så ser han en gren som har brytits av. Och han reagerar på att det ser märkligt ut. Det är som sagt ganska trång vegetation och han tycker inte att det ser naturligt ut. När han kollar närmare så ser han en förhöjning i vegetationen. Och det är en förhöjning som ser ut att vara gjord av någon. Det låg kvistar och grenar i en stor hög. Han tar sig fram och lyfter på dem och ser de båda flickorna avlidna ligga där. 20.37 på söndag kväll hittas de. Stine Sofie och Lena har mördats med kniv och innan dess har de blivit våldtagna. Tekniker kunde inte komma till platsen förrän morgonen efter. Så hemvärnet satte upp 70 man runt platsen den natten för att vaka. När flickorna bärs bort på täckta bårar så står hemvärnet uppställt längs med vägen. i respekt liksom. Hela samhället är i total chock. Det var ett väldigt barnvänligt område, väldigt mycket barnfamiljer, så väldigt idylliskt samhälle som verkligen rivs upp av det här. Och kraven på att ta reda på vad som har hänt är naturligtvis både många och hårda. Inte bara från samhället utan från hela Norge. Polisen arbetade under väldigt hård press. Det arrangeras folktåg där befolkningen vill ta området tillbaka från den skräck som händelsen har satt i det. Men Banehöjeområdet blir inte detsamma efter det här. Det går också flera veckor och till och med månader efter att man hittat flickorna utan att några nyheter om vem som är skyldig kommer. Augusti 2000, så 3 månader efter att man har hittat flickorna, kommer besked om att man har funnit ett hårstrå på brottsplatsen och polisen säger sig tro att det kommer från gärningsmannen. Efter att ha tagit salivprov på mängder med människor, inklusive vittnen, så får man en DNA-träff. 13 september så grips 2 unga män från samhället Eg. Könshåret som man har funnit på platsen tillhör den yngsta av de 2, som alltså är 19-åriga Jan Helge Andersen. Han erkänner snart att han har mördat den yngsta flickan, Stine Sofie, men att det var hans vän, 21-åriga Viggo Kristiansen, som tvingade honom till det. Viggo Kristiansen förnekar allt. Han menar att han inte har varit på plats. Och det är nu som kontroverserna börjar. Att sägas om Jan Helge och Viggo är att de var väl ett känt kompisradarpar i området. De har umgåtts mycket och tätt och har av en del sett som bråkstakar. De leker ofta krig i skogarna vid Banehöja. Något som vissa tycker är lite märkligt eftersom att de är så pass gamla. Viggo målas ut i media som en sexgalning i princip. Han bodde i en liten garagebyggnad utanför familjehemmet. Det var väldigt stökigt. Det var väldigt mycket porrtidningar och filmer. Han hade också ett knivintresse. Ganska många knivar hos sig. Han beskrevs som en ung man med kort stubin som ofta hamnade i bråk. Jan Helge ses som sidekicken i det här paret som är betydligt lugnare, mer tyst. Som hänger med på Viggos olika upptåg. Och det är det här narrativet som vi kan ifrågasätta sen kanske. Som polisen tar vidare och jobbar utifrån. För när Viggo Kristiansen grips så finns det inga andra bevis mot honom utöver att hans vän har pekat ut honom. Det Jan Helge Andersen berättar är det här. Och det här är också vad både rätten och media kommer att gå på för en ganska lång tid framåt. Så det är det som vi går igenom. För det första så ska vi säga att Jan Helge ändrar sig en hel del och vid flera tillfällen när det kommer till den här utsagan och hans erkännande. Men när han 13 september säger sig vilja ge ett fullständigt erkännande så är det här. Han säger att han hade tänkt träna fredagen den 19 maj tillsammans med andra ungdomar från hemvärnet där han var med. Han gick till parkeringen vid Banehöja cirka 17.45 där han stod och väntade en stund. Tydligen så brukade de ha sådana att de träffades och sprang i spåren tillsammans. Så att han stod där och väntade. Men sen började han promenera runt det minsta vattenpartiet som ligger närmast Eg. Och när han gör det så kommer Viggo cyklandes. Jan Helge säger att de inte hade bestämt att de skulle träffas där utan att Viggo bara kommer cyklandes. Viggo frågar då om Jan Helge vill följa med honom eftersom de andra från hemvärnet inte har dykt upp. Och det ville han. Viggo ska då ha lämnat sin cykel vid parkeringen där han också låser fast den i bommen. Jon Helge säger att han är säker på att Viggo hade med sig sin telefon, en gul Nokia. Jon Helge anger sen hur de båda promenerar på stigarna i friluftsområdet ända tills de kommer bort till en stig som går ner till tredje stampe. Men innan de kom ner till bukten så vek de av på en stig in till höger och in i skogsområdet som ligger bredvid tredje stampe. Han menar att de gick runt i det området för att hitta en bra tältplats. Sen går de ner på huvudstigen igen och när de är jämte avfarten ner till tredje stampe så säger Jan Helge att de möter två flickor som kommer emot dem på stigen. Han berättar vidare att Viggo stannar till och sen att han också gör det. Varpå Viggo frågar de två flickorna om de vill hjälpa till att flytta kattungar som de har hittat upp i skogen. Flickorna ville det om de själva fick bära någon av kattungarna. Så flickorna följer efter de två männen upp i skogen, samma väg som männen kom ifrån. När de har gått en stund, jag påminner igen om att det här är Jan Helges egen utsaga. När de har gått en stund så tar Viggo fram en kniv. Jan Helge säger att Viggo blev väldigt hotfull och beordrade flickorna att klä av sig. Viggo instruerar den ena flickan att sätta sig ner på marken. Och Jan Helge tror att det är den äldsta, det vill säga Lena, som också får en ögonbindel. Hon tar en klädesplagg och knyter om hennes ögon. Sen ska Viggo ha tagit med sig den andra flickan bort, bara ett fåtal meter. När Jan Helge ser att Viggo börjar dra ner byxorna så säger han att han vänder sig om och sätter sig ner på marken för att han inte vill se det som ska hända. När Viggo har våldtagit henne så för han henne tillbaka några meter och sätter på en ögonbindel på henne. Sen tar han den äldsta flickan till samma plats där det första övergreppet ägde rum. Jan Helge säger att han vänder sig bort igen och sen att han vänder sig tillbaka när han förstår att Viggo är klar med våldtäkten. Sen ska Viggo ha lett tillbaka den yngsta flickan när han plötsligt hugger den äldre flickan i halsen med kniven. Efter några sekunder så hugger han henne även i magen. Jan Helge säger att han snabbt går bort till Viggo, puttar honom hårt så att han trillar omkull och frågar vad han håller på med. Då ska Viggo ha sagt till Jan Helge att Jan Helge ska ha ihjäl den yngsta flickan. Om han inte gjorde det så skulle Viggo döda Jan Helge med. Sen går det några minuter av att Jan Helge säger att han inte vill. Men till slut så tar han kniven och sätter den mot halsen på flickan och dödar henne. På Viggos initiativ så släpas flickorna till ett buskage där de täcks med grenar och kvistar som bryts av. Jan Helge berättar att han skär av enbärsgrenar och lägger över dem. Sen tar de med sig sakerna från platsen och börjar gå tills de kommer till den här torrlagda dammen. Där ska Viggo ha stoppat in påsen med kläder i öppningen i stenmuren. Efter det så drog han ut påsen så att kläderna blev kvar där inne. Påsen la han sen i sin ficka. Efter det så går de två männen olika vägar hem till Eg. Det är Viggo som går den kortare vägen. Jan Helge går en längre väg på andra sidan skogen. Och när Jan Helge kommer till Eg så går han direkt hem till Viggo som redan har hunnit hem. Jan Helge kommer senare att motvilligt erkänna att han faktiskt våldtog den ena av flickorna. Och det erkänner han efter att det har kommit svar som på DNA. Och då hävdar han att det också var efter tvång och instruktioner från Viggo. Jag tänker att vi mer i diskussionsdelen ska gå in på vad Viggo säger om det hela. Men som sagt så förnekar ju han. Han säger att han har varit en kort sväng i Banehöja för att hämta en nyckel av Jan Helge. Och att Jan Helge sen kom hem till honom, men att han alltså inte har varit med. Det finns en hel del, det är svårt därför det överlappar allting. Men jag tänker att jag bara ska nämna jättekort några av liksom bristerna i den här förundersökningen, så att vi har det med oss sen till diskussionen, och så man kan förstå också det Hanna kommer att prata om. Några av bristerna som tas upp i den här dokumentären då, framförallt, är soptunnor i spåret som inte har undersökts, inte har tömts av polisen innan sophämtare tömmer dem. Så man går miste om möjlig bevisning där. En pressändning sätts upp ovanför fyndplatsen och ovanför de döda kropparna under natten där man väntar på tekniker. Och den här pressändningen kommer från en persons garage. Man hade ingen pressändning till hand, så att en person gick helt enkelt hem till sitt garage och hämtade en pressändning som han hade. Där den har legat länge och den har använts privat väldigt många gånger. Så risken för kontaminering av teknisk bevisning är alltså väldigt hög, får man säga. Det är inte heller alla som har använt korrekt skyddsutrustning vid hanterandet av bevismaterial. Inte alla som har använt handskar och så vidare. Sen kommer några stora saker. Men det DNA-bevis som man sen hittar. Hanna, du får stoppa mig om det här är sånt som du vill gå igenom. Jag tänkte att jag skulle nämna det kort bara.
Ja, men jag tänkte att jag kommer gå igenom eller så här, det spelar ingen roll egentligen. Det här kanske du får klippa bort. Nej, men jag hade tänkt gå igenom vad domarna, vad de kom fram till, och sen alla felen egentligen.
Just det.
Med den.
Jag nämner bara de andra.
Ja, men gör det, så går jag igenom detaljerat sen.
Ja. Yes. Sen är det jättestora kontroverser kring de här DNA-bevisen som man hittar, och det kommer bollas fram och tillbaka. Det är också kontroverser kring hur förhören har gått till, i vilket läge de har förts och vad som har sagts till misstänkt vid olika tillfällen. Sen så kommer det också olika, man märker att de har väldiga problem med den här tekniska bevisningen. Det finns också olika telemaster som kopplar upp Viggos telefon från olika platser som skulle kunna utgöra ett alibi, men som inte används som det, helt enkelt. Gud, det är så svårt att stoppa här. Jag vill bara dyka in på allting, men nu får du köra, Hanna.
Du lyssnar på Nyans.
Så. Ja, jag fattar. Det finns verkligen jättemycket att prata om här. Men jag tänker så här, jag börjar lite om prata om Norge. Det här är ju ett helt annat rättssystem än i Sverige. Jag är ju inte norsk jurist, som du vet, så att jag har inte stenkoll på det. Men det verkar finnas en del ganska stora skillnader. Till att börja med så kan man ju säga att i Norge kan man inte få de säger att man inte kan få livstidsfängelse, utan att det du kan få är 21 års fängelse. Det är liksom det längsta straffet. Men sen kan man få någonting som kallas för förvaring. Och det är liksom människor som är så pass farliga att de inte får vara ute i samhället. Så att det är en sån skillnad. Men sen också, så som jag förstod det, så har man inte nämndemän i Norge på samma sätt som i Sverige. För i Sverige så har vi en juristdomare, en juridiskt utbildad domare, och sen så har man tre nämndemän i tingsrätten. Och det nämndemän är ju icke-juridiskt utbildade personer. Men i Norge verkar det som att det är istället en jury, mer som i USA. Och att den här då juryn skulle fastställa om de här två männen var skyldiga, och sen är det då juristdomaren som bestämmer straffet. Jag är lite osäker på om det är en jury både i tingsrätten och i hovrätten i Norge. Men så uppfattade jag det i alla fall. Men ja, det som händer är att både Jan Helge och Viggo döms för morden. Jan Helge döms för mordet på den yngre flickan, och han döms till 19 års fängelse. Och han erkänner ju, som Kajan redan varit inne på. Och om jag inte minns fel så fick han 17 års fängelse i tingsrätten, eller ja, Norges motsvarande tingsrätt. Men att det här sen överklagades till hovrätten och att hovrätten gav då en strängare straff som var 19 års fängelse. Viggo döms till 21 års fängelse plus förvaring. Och på samma sätt för honom så får han ett strängare straff när det överklagas till hovrätten. Så att Viggo får i princip livstidsfängelse. Det man säger i den här domen är att man konstaterar att det finns, eller jag går igenom dem en för sig. I Jan Helges fall så finns det ett erkännande. Han säger att han har gjort det. Och det finns teknisk bevisning i form av det här hårstrået som Kaj var inne på, som då tillhör honom. Så att han är ju kopplad till platsen. När det kommer till Viggo så finns det ingen teknisk bevisning. Men Viggo döms ändå. Och då säger domstolen att det man gör är att man lyssnar helt enkelt på vad Jan Helge säger. Och Jan Helge har ju berättat att det var Viggo som var drivande i det här. Och att Viggo är huvudpersonen bakom de här morden. Och man säger också att Jan Helge inte har någon anledning att skylla på Viggo. Eftersom att de är polare. Så att... ja, det kan man ju verkligen ifrågasätta. Men jag tänker jag kommer gå in på allt det man kan ifrågasätta med det här. Men det är i alla fall det de säger, det domstolen säger. Och man säger att det Jan Helge har berättat stämmer överens med det andra som har framkommit i målet. Vilket inte alls gör, men det säger i alla fall domstolen. Och att det stämmer överens med DNA-bevisningen. Och att därför så pratar han, talar han sanning, och därför kan vi utgå från att det han säger är sant. I Norge så det krävs inte att man har teknisk bevisning för att bli dömd, utan man tittar på helheten. Och de båda döms. Ja, det är inte en jättelång dom så. Det är det här de går på. Men, gud, det finns så mycket. Det finns så mycket. Jag ska försöka gå igenom det här lite strukturerat så att ni hänger med. Jag tänkte säga, ni får säga till om ni inte hänger med, men det är ju jättesvårt för er lyssnare att göra. Ja, till att börja med så ändrar Jan Helge sin story. Han ändrar sig liksom i förhör väldigt, väldigt många gånger. Och det här är en sån grej som bör sänka ens trovärdighet när man hela tiden ändrar sig. Det blir också väldigt tydligt om man läser igenom de första förhören med Jan Helge att den här idén om att Viggo är huvudpersonen är egentligen lanserad av polisen. Polisen har ställt frågor till Jan Helge så här, kan det vara så Jan Helge att du egentligen kanske är ett slags offer i det här? Att det är Viggo som har fått dig att göra det? Typ såna frågor. Och då har Jan Helge bara, japp, så var det. Så var det.
Och det är ju till och med polischef som, och där inte är någon försvarare närvarande som de här.
Exakt.
Sägs. Så det är extra.
Ja, men det är så illa. Det är så illa. Ja, grejen är så här att även om det som är så förfärligt är ju inte bara att man riskerar att sätta oskyldiga människor i fängelse, utan det är ju också att det gör att det blir att även om där någon är skyldig så liksom bevisvärdet av det försvinner ju i princip av de här ledande frågorna. Så att, vad ska man säga, det är ju, jag tänker ju för de anhöriga också, de har ju rätt att få en dom som håller. Jag ska inte segla iväg, det kommer i diskussionen. Men ja, exakt. Och utöver att polisen lanserar idén om att Viggo skulle ha varit huvudpersonen så ville ju Jan Helge ville ha en advokat också, men det fick han inte, så att han hade ingen advokat på de förhören. Ja, och sen så är det ju helt uppenbart att Jan Helge har ju ett motiv att skylla på Viggo, för att Jan Helge får ett mildare straff för att man säger att det var Viggo som var huvudpersonen. Så jag tycker det är extremt konstigt av domstolen att säga att nej, men han hade ingen som helst motiv att skylla på Viggo. Det är ju klart, det är helt uppenbart att han hade det. Och sen så har vi det här med att det finns ingen teknisk bevisning överhuvudtaget som knyter Viggo till brottsplatsen, att, som säger att han har varit där. Det finns ingen DNA som gör det. Det som är så otroligt dumt med det här är att åklagaren langar fram DNA-bevis och säger att det här DNA-beviset säger med säkerhet att det är två gärningsmän på platsen. Det var två gärningsmän där och att den ena är Jan Helge, men att det finns DNA från en annan person. Så att det måste vara två personer på brottsplatsen. Och att det här andra DNA, den här andra mannen då, att det passar in på Viggo. Problemet med det här DNA-beviset är att det är så svagt och så liksom felhanterat att det inte bör kunna användas i domstol överhuvudtaget. För det första, som man säger att den här andra personen då, att det passar in på Viggo, det passar också in på, vad var det? Det var typ så här 50% av Norges manliga befolkning.
Ja.
Så att det kan vara Viggo, eller så kan det vara 50% av alla andra. Men alltså även det, sen har man ju i efterhand då tagit in massa olika experter som har tittat på DNA-bevisningen och sagt att man kan inte säga att det var två personer där. Det går inte ens. Man kan inte dra några slutsatser överhuvudtaget av det här DNA-beviset. För att det är så svagt. Det är så en liten, liten chans. Jag kan inte
alldeles. De har ju liksom, om jag fattade rätt så har de ju tagit ut, man tänker ett DNA som olika stolpar med mätfaktorer. Och sen ska man ju ta ut dem många och sen är det en fullständig träff som matchar alla staplar. Men här har man mätt på en enda punkt på DNA.
Exakt.
Och då är det såklart väldigt, väldigt, väldigt många som passar in. Men den här polischefen går ju både ut i media och sen så drar man det också i rätten att så att folk och juryn tror ju det. Att det här är bevisning på att Viggo var på plats. För det är hans DNA.
Ja, och sen så gör man också den här otroligt dumma grejen att man har ett expertvittne som förklarar det här då, hur det här funkar för rätten. Men det här vittnet är inte personen som har gjort själva DNA-test, liksom provning, eller vad säger man? Gjort själva analysen av det här materian då som man hade. För man skickade den här substansen då som man skulle testa DNA på, skickade man till Spanien. Och de då lyckades få fram det här, något slags resultat. Det är uppenbart att de har dragit slutsatser av det här DNA-beviset som man inte kan dra. Och det har ju kommit fram i efterhand att det polischefen och det åklagaren har sagt i rätten är fel.
Ja, och den här jäkla tekniken, för att de här teknikerna på labbet i Spanien, de skriver ju ut i det här protokollet hur pass låg, ska vi säga, bäring det här testet har. Och tittar man på det så står det klart och tydligt liksom att den här bäringen är så pass låg att den lika gärna inte kan finnas.
Exakt. Men det som är till skillnad från till exempel i Sverige, då, vad heter det, NFC tror jag, norskt tänkte jag säga, vad heter det? Någonting forensiskt center. Nu är det hjärnsläpp.
Ja.
I alla fall där man liksom testar liksom, ja, i sådana här fall. Där har man alltid en beskrivning med som förklarar hur stor sannolikhet av vad resultatet egentligen betyder. Att okej, vi har fått den här siffran, det betyder att det är så här sannolikt. Det är liksom lika, det kan vara den här personen eller så kan det vara en enäggstvilling men ingen annan exempelvis.
Mm.
Men det finns inte med i det här från Spanien. Men återigen, de slutsatserna man drar är att det finns två olika separata gärningsmän varav en passar in på Viggo. Och de här slutsatserna är helt felaktiga. Det här DNA-bevis kan man inte dra någon slutsats av överhuvudtaget. Sen så kommer det också fram, och det här, alla de här, både det här DNA-beviset och det här nästa nu som jag kommer till, har varit uppe i rätten när de båda blev fällda. Men det visar sig också att det har skickats sms från Viggos telefon under den tidpunkt som åklagaren hävdar att morden ägde rum. Så man kommer fram till att morden ägde rum, jag tror var mellan 19 och 20 på kvällen eller något sånt där. Och just på den tiden så har Viggo skickat sms. Och det visar sig också att han kan inte ha varit på... eller så här, smsen kan inte ha skickats från Banheja. För att de kopplar inte upp till den masten som är där. Utan den masten som den kopplar upp till är i... där, vad heter det? Eg, tror jag det var. Där han bor då. Så att det verkar ju som att Viggo har suttit hemma och smsat. Och då kan han inte befinna sig på brottsplatsen. Så det är ju i princip ett slags alibi för att han inte har befunnit sig på platsen. Det skulle i så fall vara om någon annan har tagit Viggos telefon och smsat från den. Men sen visar det också att en av mottagarna är en tjej som berättar att hon minns att hon fick ett sms av honom och att han skrev på ett sätt så som de brukade skriva till varandra. Så att det verkar ju som extremt osannolikt att skulle vara någon annan som hade fått tag på Viggos telefon och smsat den här tjejen då som han hängde med. De smsade väldigt så här flirtigt med varandra. Och det säger, domstolen tar upp det här och säger att ja, det här är ju en väldigt knepig omständighet att Viggos telefon kopplar upp på en mast hemma hos honom och att det är omöjligt att koppla upp i Banheja för att det är liksom inte täckning där. Det är en knepig omständighet, säger man, men det är ingenting som talar för att, eller det är liksom ingenting som, det är inte så pass allvarligt att man säger att han inte kan ha gjort det. Sen så går man också igenom liksom alla möjliga olika sätt som han då Viggo skulle kunna varit på brottsplatsen och begått morden, men sen sprungit iväg och smsat och sen, liksom, dit han hade täckning då och sen sprungit tillbaka till mordplatsen. Och man laborerar med alla de där varianterna, men det alla är fullständigt osannolika. Sen har vi också det faktum att hur de här knivhuggen på flickorna är gjorda. De är liksom exakt samma vinkel och lika mycket grader. Och då har man tagit in rättsmedicinsk personal nu i efterhand som har kollat på det här. Kollat på obduktionsrapporterna och sådär. Och där säger man att det här är alltså Viggos Viggos försvararteam som i efterhand har liksom kollat på all den här bevisningen igen och tagit in olika experter från olika länder och där ser man också att hur de här knivhuggen är gjorda är förenligt med att det skulle vara en gärningsman just för att de har kommit in i exakt samma vinkel med lika mycket grader och det är väldigt svårt för två olika personer att göra det. Sen finns det också under tiden när den här förundersökningen pågick så gjorde polisen en gärningsmannaprofil. Det vill säga att de har experter som tittar på det här, liksom vad som har hänt och tar fram en profil på en person. Så att så här skulle en person som gör det här kunna vara. Det här är den typen av person av den kunskap vi har idag, vilka som brukar begå de här brotten och så vidare. Vem kan skulle det kunna vara? Och i den här gärningsmannaprofilen så framgår också att det är en gärningsman. Att det här är ett dåd som skulle varit utfört av en gärningsman. Det finns ett stort problem. Eller ja, det finns många problem. Men nu vi ska se om jag verkligen tagit upp alla grejerna. Jag tror att det finns fler grejer så att jag inte missar. Det var mycket också, jag tyckte det var lite förvirrande, men man går igenom, alltså Viggos försvararteam går igenom alla vittnesmålen av alla som har befunnit sig, jag tror att det är så här 70 personer eller någonting som har befunnit sig i Banheja fram under kvällen och det är joggare och folk som heter hunden och sånt där. Och det är liksom, det går inte ihop för de skulle ha sett sett Viggo. Man pratar om att Viggo skulle ha parkerat sin cykel vid en bom. Att det är det som, det är det som Jan Helge berättar, att Viggo parkerar sin cykel vid en bom. Och det har varit liksom, man har vittnesmål med joggare som har varit där i Barnheja och stått och stretchat vid den här bommen och bara, ja men jag skulle ha märkt om det stod en cykel parkerad här och det var ingen cykel där. Så att det finns ju många sådana grejer med Jan Helges vittnesmål som också är så här, det här stämmer inte. Det är någonting som inte stämmer.
Sen kommer ju han alldeles lägligt på när det är det här med, när de konfronterar Jan Helge med att det här med masten, det håller ju inte. Vi har ju flera sms här, du sa ju att Viggo hade med sig sin telefon. Då kommer ju de här små förklaringarna med att ja, men han kan ha lämnat den faktiskt, nu när jag tänker efter, i väskan som sitter under sadeln på cykeln. Och han gick nog bort några stunder, några passager under liksom händelseförloppet. Kommer liksom inkrystat väldigt lägligt. Men precis som du sa, Hanna, så går ju inte de heller ihop. Det går inte,
exakt,
till ett fullständigt förlopp trots det.
Ja, alltså man har ju försökt att se så här, skulle det här vara genomförbart? Försvarsteamet har ju åkt till platsen och liksom provgått den. Skulle det här gå att göra? Det går liksom inte. Det är fullständigt orimligt. Och det är inte sannolikt framförallt. Det är väldigt, väldigt osannolikt. Sen, nu ska vi se. Sen, som Kajan var inne på, så finns det ju andra problem med den här förundersökningen. Just det här att man använder en presssändning som kommer från en privatperson som har brukat ha den till båten. Och det kontaminerar brottsplatsen. Och bara så massa onödiga fel. Så att det som finns, det beviset som finns mot Viggo är egentligen bara, eller det är bara det Jan Helge säger. Att Jan Helge säger att Viggo har gjort det. Det är det beviset som finns. Och med tanke på att Jan Helge har ändrat sin story 100 gånger. Den hänger inte ihop med annan bevisning, andra människors vittnesmål. Och Jan Helge har uppenbarligen anledning att skylla ifrån sig på Viggo. Gör ju att det är ju alltså att döma någon till livstidsfängelse i princip på den bevisningen. Det är så oerhört svagt. Det finns liksom inte. Sen så tar ju också, domstolen tar ju andra saker till intäkt för att det här skulle ha hänt. Exempelvis att Viggo tittar mycket på porr. Och hans knivintresse och säga att det talar för det. Det som händer är också att Viggo erkänner. Ni får säga till nu om jag missförstod det här. Men
som det är
jag,
Jan Helge, det, som tar upp det först. Jan Helge säger det i ett förhör.
Säger vad då?
Att Viggo några år tidigare har förgripit sig på en,
ja,
på en flicka.
Precis, Viggo, exakt. Jan Helge säger det för att Viggo ska förgripa sig på en ung flicka. Men som jag förstod det så erkänner Viggo det här.
Ja.
Så Viggo erkänner att han har förgripit sig på den här flickan, men inte de här andra brotten. Och jag förstår det som att det här på något sätt tas med som intäkt för att, ja, men titta, han gjorde på den här flickan. Han är uppenbarligen sån som gör sånt här.
Ja.
Men man måste, i en domstol måste man titta på den här händelsen. Den han står åtalad för. Han står åtalad för morden på flickorna och våldtäkt. Och när det kommer till det, så man kan ju prata sig hur mycket som helst om hans karaktär som person. Men den enda bevisningen konkret som finns är ju det här Jan Helge säger. Och det här är ju såklart, räcker ju inte. Det bör inte räcka. Viggo har det här hände ju 2000 och nu är det 2022. Han har ju suttit, han satt ju 20 år i fängelse. Och under den här tiden så har han begärt resning. Och resning är när man går till högsta domstolen, i Sverige i alla fall. Man går till högsta domstolen och säger att det här är fel, jag vill att ni tar upp det här igen. Och det är väldigt svårt att få resning, det krävs i princip att det finns nya bevis. Och så som jag har förstått det så är det likadant i Norge. Det finns någonting som heter, gud vad heter det, återupptagningskommissionen eller något sånt.
Just det.
som är en kommission som ska kolla på just den här fallet, att ska vi ta upp den här domen, ska vi göra om den här rättegången igen. Och han begärde då att de begärde om det 6 gånger men fick hela tiden avslag med motiveringen att det krävs att du kommer med nya bevis. De här bevisen du tar fram har redan blivit prövade. Och det är ju på ett sätt sant. Det blir ju ett väldigt, väldigt problem, för att alla de här bevisen just med sms'en, DNA-t, ja men allt det här, det fanns ju med i originalrättegången. Så att det är ju inte nytt på det sättet. Så att hamnade ju i en situation där, ja, det är inte nya bevis, utan problemet här är ju att domstolen har misstolkat de här bevisen och totalt missförstått dem. Dragit slutsatser som inte går att dra. Så det här, han fick avslag gång på gång, men nu då 2021, va? Eller var det 2020? Jag blir lite osäker. 2020 eller 2021. Så får han till slut till det att de godkänner att man ska ta upp det igen och man ska göra en ny rättegång. Och det de gjorde då var att liksom argumentera för just det här att de här bevisen, även fast de fanns med från början, så kan det inte ses som att de har blivit prövade. Eftersom att det är så de har, det är så, som till exempel de sms'en har ju egentligen inte blivit prövade, eftersom domstolen bara säger att ja, det här är lite konstigt. Ja, det går vidare. Ja. Så att det är egentligen där vi är idag. Man ska ta om.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här rättegången. Sen så har också, nu får ni rätta mig om jag fel här, för nu har jag läst på norska. Men som jag har förstått det så tog man in, för att Jan Helge har redan kommit ut ur fängelse. Han har ju avtjänat sitt straff. Men att man tog in honom på ett nytt förhör, och under det förhöret så gjorde man en husrannsakan hemma hos honom, alltså Jan Helge. Och att Jan Helge nu, att man hittade grejer som har gjort att man har åtalat Jan Helge på nytt.
Visst var det så, Paula? Det här är du
mest... Jag känner mig lite osäker på det här.
Jag har för mig också att det var precis så.
Ja, precis. Alltså jag kommer gå in djupare på det på själva diskussionsdelen kring alla de här efterspelen. Men det som har hänt är alltså att han åtalade igen, eller på nytt, för mordet då på den äldre flickan. Det mordet som han friades ifrån i den första omgången här nu då för 20 år sedan.
Ja. Och Viggo är ju med, han har ju fått komma ut.
Exakt. Så att när den här genupptagningskommissionen beviljade att man skulle pröva det på nytt, så blev han också släppt på fri fot.
Ja.
Så att han fick åka hem. Det var det som jag tänkte gå igenom just med domen.
Mm. Paula, you're up.
Du lyssnar på Nyans.
Yay!
Alltså gud, det finns så mycket att prata om. Det finns så mycket att prata om. Ja, men alltså det är lite så här, vart ska man ens börja i det här? För det första så är ju det här då, om det nu blir så som bevisningen ändå lutar, att det här kommer sluta med att Viggo har suttit felaktigt dömd för mord som han inte har begått i 21 år, så är det ju, ja, dels är det ju Norges absolut största rättsskandal, men det kan också vara Nordens största rättsskandal.
Mm.
För att det är ju enormt, det är ju liksom, ja, det är halva hans liv som han har suttit inlåst för någonting som ingen egentligen kan bevisa att han har gjort, och som han själv hävdar att han absolut inte har gjort, och som den bevis som ändå finns faktiskt också visar att han inte har gjort.
Mm.
Han har inte gjort det här. Och ändå har han blivit dömd. Och som Hanna nämnde så är det ju det här att det lyfts att han då skulle ha haft en sexuell relation där han våldtog under en längre period en bekant då som var vid åldern när det skedde då 7-8 år och han själv var 14-15. Vilket ju inte gör det på något sätt mer rätt, men ja, han var ju fortfarande väldigt ung när det här skedde. Och då tycker man att det är tillräckligt liksom för att kunna säga någonstans nu då att han måste ha varit inblandad, och det måste ha varit han som var drivande kring det här morden då på de här små flickorna, för att de var då ungefär samma ålder som den flicka han erkände att han hade förgripit sig på. Och det som har kommit fram nu då i det här nya, att man liksom har öppnat upp utredningen igen, det är ju bland annat då att även Jan Helge visar sig att han hade begått sexuella övergrepp innan Baneheia. Vilket gör att liksom det som var ett av de tyngsta argumenten för att Viggo måste vara den mest drivande och den som gjorde det här, gäller ju plötsligt för båda två. Och då är det inte lika lätt att säga längre liksom att ja, men då kan ju inte, att det är så omöjligt liksom att Jan Helge skulle ha agerat ensam. Utan då är det ganska troligt att han kan ha agerat ensam. Och polisen själva säger ju liksom så att de borde ha fått reda på det här redan för 20 år sedan i den här utredningen. Att det i sig är ju jättemärkligt att liksom det inte någonstans fanns upptaget, eller liksom, ja, men det aldrig kom till liksom deras kännedom då att Jan Helge också hade gjort sig skyldig till sexuella övergrepp. Så och ja, Ida lär ju säkert skälla på oss för de saker vi får fel här nu, men vi får rätta det senare. Men som jag förstod så är det också lite så här att man åtalade Jan Helge först på de här första små rapporterna som kom om att någonting inte stämmer i utredningen, för att därmed få skäl, eller liksom, ja, enligt hur svensk lag, norsk lag funkar med det, då kunna öppna fallet på nytt och därmed göra en helt ny omtag på utredningen. Och det är där det liksom nu börjar framkomma de här grejerna och bevisning som liksom ytterligare tyder på att jo, men det är nog han som har gjort, alltså både våldtagit och mördat flickorna helt ensamma. Och som sagt, Viggo har ju skrivit blogg delvis med hjälp av sin advokat under alla åren som han har suttit inne i princip. Alltså under många av de här åren han har suttit inne med genomgång på olika sätt av vad är egentligen de här olika bevisningen har visat, vad har kommit fram sen. Det är också där man lyfter mycket då det här att DNA-bevisningen håller inte. Den visar inte alls på något sätt att Viggo skulle ha varit på den här platsen. Och det här med, som Hanna nämnde, att det var liksom närmare 80 vittnen som hade passerat den här, eller kunnat sett, passerat eller kunnat sett den här bommen som Viggos cykel skulle ha varit fast vid, och ingen har sett varken honom eller cykeln. Att, och det var, gud, det är ju så många olika turer och saker som liksom inte stämmer, och där Jan Helges story ändras när polisen kommer med nya bevisningar och sådär, liksom, för att det ska stämma ihop. Men de tittar ju också på det här med tidsangivelserna som Jan Helge hade gett först. Att det var liksom så här, fast om de tidsangivelserna skulle stämma så skulle ju i så fall mordet ha skett innan flickorna ens gick hemifrån.
Mm.
Och då var han liksom, ja, och då var han ju tvungen att tänka om direkt, att oj, nej men, ja, nej, men det var, då var nog klockan kanske så här och så här istället. Och det var väl lite också där att, men då stämde ju tidsanvisningarna med vittnes på mål kring när Viggo faktiskt var hemma. Med hans första story. Men det stämde ju inte med när flickorna hade gått hemifrån. Så då var man plötsligt tvungen att försöka anpassa bevisningen på Viggos telefon och det här då med den nya storyn för att få det att passa.
Mm.
Medans tar man bara Viggos del så stämmer det. Eller vad säger jag, förlåt, tar man bara Jan Helges berättelse om sin del, om man liksom, han inte blandar in Viggo, men då stämmer det på ett ungefär att jo, men så här skulle det kunna gå till. Men så fort han lägger in liksom att Viggo hade varit med och vad Viggo gjorde och vilken väg han hade gått och vilken väg Jan Helge hade gått och sådär för att ta sig därifrån sen och så, då stämmer ingenting längre. Och ändå, alltså ja, jag har så svårt liksom att få in i mitt huvud att Viggo ändå kunde dömas. Av allt att döma så var han ju liksom ändå en ungdom jävligt mycket på glid med en hel del problem som behövdes ta i tur med. Men fakta är att det finns ju ingenting som tyder på att han också var en kallblodig mördare.
Nej, men och även personer och unga män som är på glid och som till och med begår andra brott kan ju vara oskyldiga i ett specifikt brott. Liksom.
Ja, det blir väldigt farligt om man bara börjar utgå ifrån att säga, okej, du har gjort det här, då har du antagligen gjort det här också och då har du antagligen gjort det här med. Alltså, det gör ju att man kan missa den riktiga gärningspersonen.
Alltså det kan ju vara en del av det, men inte en sån här stor del, och framförallt inte när det inte finns någon annan bevisning.
Nej.
Det kan bara vara det.
Nej, alltså det går ju verkligen inte ihop hur man har resonerat fram till det här. Och likaså att man då har fortsatt låta honom sitta, fast det liksom kunna peka så tydligt på det, så fast ni har ju läst den här bevisningen fel, eller ni har missförstått det här, eller den här delen av bevisningen har ni inte ens berört. Varför tar ni inte in i helheten här liksom? Att han dömdes för de här övergreppen på grannflickan som han liksom erkände, det är inte konstigt, det är klart att han skulle dömas för det. Men att man liksom lägger det då till den här utredningen av Baneheia som verkligen inte styrker någonstans att han har varit med på det här.
Mm.
Och säger att jo, men det, vi slår ihop det. Det blir säkert bra. Liksom bara, va? Vad sysslar ni med?
Mm.
Och kan ju säga också, just det, bara för att man ska liksom få en bild av så här, exakt hur aktuellt det här fallet fortfarande är, så är det alltså förra veckan. Det vill säga runt 20-ish någonstans, juli 2022, som man alltså tog in och åtalade Jan Helgén för mordet som han tidigare friades ifrån.
Mm. Jag undrar, det är väldigt nära i tid. Vad är det de kan ha hittat på husrannsakan så nu?
Mm.
Måste
jag har ingen aning. De är väldigt förtegna med vad de hittar, utan det de har pratat om är att det finns att han ska ha begått sexuella övergrepp innan Baneheia, och sen att man har hittat saker som styrker att det är han som begick båda morden.
Alltså Johan sa till mig, för Johan var ju lika insugen i det här som jag blev. Han sa att de hade hittat, om jag inte minns fel, barnpornografi. Eller ja, vad ska man säga? Det heter ju juridiskt det, men jag brukar inte vilja kalla det, utan liksom dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Mm.
Ja, men det lär det ju säkert vara, men det kan ju inte vara helt avgörande bara det.
Alltså, med tanke på hur de dömde första gången så har jag inte så höga förhoppningar just nu om det norska rättssystemet.
Nej, men alltså sen är det ju så, alltså vi har ju suttit så här när vi har suttit i förberedelser och liksom diskuterat det här och så kommit, liksom, jag vet att du har frågat Paula om så här, får se om ni kommer tro om vi går skyldiga eller inte. Sånt, och det gör man ju alltid när man lyssnar, som vi som är intresserade av sånt här, och jag vet att jag gör det så fort jag lyssnar på en true crime podd eller ser en dokumentär, så sitter jag ju själv såklart och liksom ska avgöra vad jag tror. Det är ju oftast väldigt svårt och går ju ofta väldigt mycket på tyckande, speciellt om man utgår från en podd eller kanske en dokumentär som kan ha förstärkt någon sida eller utelämnat något eller sådär. Men det som är faktum i det här fallet är ju att oavsett vad man tror om Viggo eller inte, så är det ju 100% så att det inte finns bevisning nog för att döma honom till det. Så att domen är felaktig är ju liksom det som är helt solklart.
Alltså jag är ju helt ointresserad om han är skyldig eller inte. För det kan vi aldrig veta. Det enda vi kan konstatera är att han inte ska ha blivit dömd för. Han ska inte sitta inne för det här. För att det finns inte bevis för, som du säger, Karin.
Nej. Mm. Och sen är det också ganska uppenbart att John Helge är en ljugande son of a bitch.
Japp, riktig, ja. Riktig.
Så att, alltså, det skulle ju inte förvåna mig om man säger så, att om det är han som har gjort det helt.
Men de hade ju med någon expert från USA som hade jobbat med FBI, som, eller ja, det här teamet då intervjuade en som hade, som kollade in det här fallet och kollade upp det och var så här, bara, ja fast hallå, Jan Helge, han har mördat på det här sättet, han har liksom försökt täcka över mordet, han är, ja, alla de här grejerna, bara, varför skulle han då inte också kunna ljuga om Viggo?
Ja.
Varför skulle han helt plötsligt bli helt reko och kille då liksom?
Och det är så himla mycket i hans, tycker jag, som man känner igen i hans utsaga om det här med att han blev tvingad och han vågade inte och han blev hotad till livet och sånt där, som är så klassiskt i förhörssituationer med misstänkta förövare.
Ja.
Det kommer ju nästan alltid någon sån form av, och hur han liksom utökar det där och berättar det på sätt som liksom inte går ihop. Som det här med att han liksom, han är helt chill med att Viggo drar fram en kniv och går bort liksom och våldtar ett barn. Och sen så liksom, ja, han tycker väl det, han vill inte titta på, men det är inte mer än det. Och sen på något vis så ska han vara så här hjältemodig och putta dem kul Viggo. Och det ska man också säga att John Helge är fysiskt betydligt större än Viggo. Så det är liksom inget problem för honom att putta dem kul honom. Mm. Och det vågar han då. Men sen när han liksom har fått något uttalat hot, då måste han göra precis som han blir tillsagd. Alltså det är så.
Jo, men det är som de tar upp till exempel också det här att han faktiskt får kniven.
Ja.
Och enligt sin egen utsaga står och håller i kniven i flera minuter medan han dividerar med Viggo om att han inte vill döda den lilla flickan. Och där får han, alltså där frågar man sig, men varför under de här minuterna, varför tog han inte bara kniven och sular iväg den någonstans?
Ja.
För då hade det ju varit kört, alltså som du säger, han är ju större än jag Helge, så hade det bara varit handlat liksom om vem som kunde ge flest raka högers till vem, så hade ju Jan Helge vunnit. Alltså, Viggo hade ju varit chanslös utan en kniv.
Ja.
Så att hade han bara sulat iväg kniven så hade det ju varit lugnt. Liksom. Han hade inte behövt döda någon.
Sula iväg kniven, hota tillbaka, håll den som ett skydd medan du tar flickorna och går. Alltså, det finns ju massor med olika sätt som inte behöver betyda att han hugger ner Viggo, vilket också skulle kunna vara en utväg. Liksom. Men ja, helt osannolikt.
Sen är det också så som jag förstår, jag vet inte hur stor betydelse det har, men ändå, att rent fysiskt så var ju Jan Helge betydligt större och liksom...
Det sa jag nyss.
Förlåt. Jag skommade ut en sekund. Jag höll på att dricka min lemonad.
Jag förstår, det var bara så roligt. Jag sa verkligen ungefär precis som du formulerade det också alldeles nyss.
Jag satt och drack min lemonad och bara, det här var gott. Och sen bara, oh, just det. Förlåt, Kajan.
Jag gör ingenting. Jag påpekar så gärna.
Ja, men det är bra.
Nej, men det är ju en journalist som medverkar i den här dokumentären som är med och berättar, liksom, eller det är flera journalister, men framförallt den som jag tänker på nu, om hur pressen som närvarade vid rättegången liksom blir chockad under rättegången när de här två männen kommer in, för att i pressen så har, och liksom via det polisen har sagt, så har Viggo frammålat som, alltså, som Satan, som den stora mobbaren liksom. Och Jan Helge som sidekicken som följer med. Och så när de kommer in i rättssalen så är det alltså Jan Helge som är den fysiskt betydligt mer överlägsna än vad Viggo är. Och Viggo är i rätten också mer timid liksom.
Mm.
Det behöver inte betyda något, men det är ju lite intressant.
Ja, men det är ändå intressant. Ja, ja, men jag tycker definitivt att det är en intressant iakttagelse.
Ja, men och du säger ju någonting om hur de här narrativen som målas upp också med hjälp av pressen inte minst påverkar vår, hur vi ser på misstänkta men, och på förövare.
Ja, men det är också just att det blir så farligt när rättsväsendet börjar liksom, de faller för trycket från allmänheten och pressen att hitta förövaren. Ja. Att de liksom ger vika för det och börjar ta genvägar för att med alla medel kunna peka ut och sätta dit någon.
Ja, men alltså, ur deras perspektiv så det hade gått alldeles för lång tid, de hade inte fått fram någonting. Så får de den här DNA-träffen på Jan Helge, tar in honom, är så jäkla, jäkla sugna på att liksom få till det här äntligen. Så de lägger för mycket press med den här polischefen som går in och säger saker som man absolut inte ska säga. Och Jan Helge ger dem till slut precis det som de vill ha. Liksom. Hela händelseförloppet rakt upp och ner. Och dessutom en till person som är skyldig. Alltså, man kan ju förstå att de är väldigt sugna på att löpa den linan ut. Men det är otroligt oprofessionellt. Och de i det suget måste ju lägga sig väldigt, väldigt snabbt. Och de måste sansa sig och sen göra sitt jobb, och det har de ju verkligen inte gjort.
Nej. Och jag satt och så här vela fram och tillbaka om jag ska säga det här eller inte, men jo, alltså jag har så himla svårt att inte dra paralleller till ett fall vi har sagt att vi ska göra så småningom, men eftersom det också är ett internationellt fall så dröjer det ett tag till eftersom vi vill ha dem lite mer isär, så att säga. Och det är ju sagt att vi ska ju prata om West Memphis 3 också. Så småningom. Det är mer känt som Paradise Lost-trion. Liksom från HBO-dokumentär som har gått i tre gigantiska långa delar. Om tre killar som blir dömda för att ha mördat och stympat tre små pojkar. I en skogsdunge i närheten av där de bor. Och det är så likt där liksom där att hela samhället blir alldeles upprörda och polisen får jättemycket press på sig att de måste hitta någon för att sätta fast på det här mordet. De hittar en kille som är lite, han har ju en sån intellektuell funktionsnedsättning. Och de förhör honom nonstop i typ 18 timmar eller något sånt där för, alltså, i flera vändor. Och sätter jättemycket press på honom tills han erkänner. Och så pekar ut två andra och sen bara kör dem. Det finns mycket paralleller att dra kring ja. Det här. För att det är samma där liksom. Att alla tre döms. Varav den ena som heter Damien faktiskt döms till döden. Trots att det finns ingen bevisning som binder honom till platsen. Det enda som finns är orden från hans kamrat. Och vittnesmål om att Damien skulle vara satanist och det här är mitt i liksom satanist. Satanic panic.
Och den gäller de ju att kasta in.
Ja. Så att det är liksom väldigt likt det här. Unga killar som sticker ut och polisen som verkligen bara vill hitta någon för att kunna sätta åt liksom att visa att man har rätt ut. Med då den stora skillnaden att i det här fallet så fanns det åtminstone DNA-bevisning för att binda en av personerna till brottsplatsen. Vilket inte gör i det andra fallet.
Jag tittar just nu på, jag har inte kollat klart, men på Barbie och Ken-mördarna. Finns också dokumentär på Discovery, tror jag. Det är jag också. Nu minns jag inte, jag bara drog fram det här nu, jag minns inte vad de heter, men de kallas för Barbie och Ken, mördarna. Där är jag också.
Pomolka heter hon.
Ja, exakt. Ja, det kan vi slänga in någonstans sen. Men där det också är liksom kvinnan som kommer in väldigt misshandlad, berättar om att hennes man inte bara misshandlar och hotar henne, utan att han har mördat två personer och också är serievåldtäktsman. Och hur polisen ganska länge och väldigt mycket liksom helt och hållet går på den linjen, tills det liksom framkommer att det lilla kruxet är att det finns videofilmat en hel del från det här som mannen själv har videofilmat, och där det visar sig att kvinnan är högst delaktig i det. Men hur himla lätt det är att, återigen med sin narrativ, och så kan det väl vara för polisen som för alla andra, att ett narrativ som är väldigt efterlängtat och som är det första man får presenterat för sig, kommer liksom att vara dominerande på något sätt. Och då ökar benägenheten att det är det man, att det är det man går på. Problemet är ju bara att polisen absolut inte får jobba så. Inte rättsväsendet överhuvudtaget.
Nej, och just det, Homolka, och hon är ju fri ur det här laget.
Ja.
För att hon får ju kraftig straffrabatt på att hon outar sin man.
Ja.
Eller sätter dit honom liksom.
De gjorde ju en överenskommelse där också.
Precis. Att hon skulle liksom tell all, så fick hon var typ 20 år i fängelse. Eller
ja, hon fick dråp istället för, precis.
Mm. Ja. Så att, och så hon är ju fri. Och det finns ju en annan mördare som är så löst connected till henne nu. Genom att han själv spred ut ryktet att folk påstod att han dejtade henne.
Uh-huh.
Och att han skulle fått liksom så här mordhot och grejer för det. Och det är mördaren som dokumentärserien Don't Fuck With Cats på Netflix handlar om.
Det här måste vi göra ett avsnitt på, känner jag nu. För jag har så himla mycket på Barbie och Ken-mördarna. Bara, alltså, bara att de kallas Barbie och Ken, och det här att det är så, alltså just med fysisk uppenbarelse, att jag har så svårt att tro att vackra eller snygga människor kan göra onda saker.
Och alltså det här är också sån här grej som är så skum, för att hon var ju jätteung när de träffades.
Mm.
Hon var 15.
Ja, exakt.
Och det finns liksom så här varierade uppgifter om hur hon var. Alltså det är vissa som var bara, hon var jättegullig och jättesnäll och tog väl hand om djur och såna här grejer. Och sen finns det så här fåtal vittnesmål som typ, fast ja, hon tyckte jättemycket om djur och så här, tills hon tog en hamster, eller nej, marsvin, och slängde ut i en fejkad fallskärm bara för att se hur det skulle se ut när en hamster vart mosad mot, ja, marsvin vart mosad liksom mot marken nedanför. Att det liksom visst fanns att hon kanske inte var så jävla snäll alla gånger. Men det är verkligen så att hur mycket hade hon gjort de här grejerna om hon inte hade hamnat med just honom?
Nej, visst.
För att han var ett jävla as, det råder ju inget tvivel om, eftersom han var serievåldtäktsman redan innan de träffades.
Mm.
Men som sagt, hur mycket inverkan hade han på att hon också blev det?
Vi får skriva upp det här fallet, tycker jag. Det... det är mitt fall som jag är jätteinne på just nu.
Ja, men det är ett fantastiskt fall. Jag har läst jättemycket om det.
Ja.
Så där har ni för framtiden två internationella fall som vi kommer att komma in på så småningom.
Ingenting om något av det här, känner jag.
Åh, det kommer
att bli så. West Memphis 3 är ju verkligen en sån som är ett av mina absoluta favoriter. Mord, höll jag på att säga. Inte mord, men brottsutredningar.
Mm.
Och det är också sånt här som är ständigt pågående.
Ja.
Så det var ju bara också så här för typ en månad sedan som det kom ut då, att Damien hade försökt att få igenom DNA-prövning. För att uppkommit att de har hittat att det fanns mer DNA från brottsplatsen. Mm. Så han ville ju få den DNA testat för att då kunna visa liksom att det är någon annan gärningsperson kring det här. Och eftersom de gjorde en sån här Alford plea så fick han inte göra det.
Mm.
Så det är också sådana här nagelbitar, liksom, att bara, det händer fortfarande saker. Ja. Precis som här i Barnahejer, liksom, att nu sitter Jan Helge igen åtalad för de här morden. Och man bara, vad kommer hända härnäst?
Ja.
Och vad kommer liksom, effekten bli för Vic om det faktiskt kommer fram att han inte hade med det här att göra?
Ja, och vilka konsekvenser har det för rättspraxis och hur de, hur de förhåller sig?
För jag vågar ju nästan satsa på att han är oskyldig.
Ja.
Till det här brottet. Han är skyldig till annat. Men han verkar inte vara skyldig till just det här.
Mm.
Och då är det 21 år av en människas liv. Mm. För någonting han inte har gjort.
Mm.
Mm. Mm.
Det är en väldigt bra dokumentärserie. Rekommenderas.
Ja, absolut. Den ska ni se om ni har Viplus eller kan norpa konto utan någon.
Ja, otroligt väl genomgången också. Jag älskar när de gör så här interaktivt och gör upp kartor och visar precis hur vittnen har gått och hur man kan ha mötts i spåret och sånt där. Så väldigt matigt. Mm.
Vi kanske borde göra en liten lista till våra Patreons med så här bra grejer vi hittar längs vägen.
Just det.
Dokumentärer och sånt där.
Precis. Och är du intresserad av det här fallet så ska du titta på eller lyssna på de här grejerna.
Ja.
Absolut.
Det ska vi göra. Ja, men hörni, en veckans snackis.
Yes.
Yes, yes, yes.
Nyans.
Nu känner jag så här, jag har lite lätt semesterhjärna.
Det var skönt.
från att ha varit på mina föräldrar. Alltså, vi skulle ju ha spelat in det här med egentligen i förra veckan och så sket det sig lite för dig, Kajan. Och så sa jag bara, men det löser, jag tar med mig. Och så kör vi från liksom hotellrummet för att det skulle lösa sig. Typ. Och sen sket det sig igen, fast för mig. Och här sitter vi nu.
Ja, men det går ju bra så.
Ja.
Alltså för mig går det inte så jättebra just nu för att jag fick världens magknip.
Åh nej, behöver gå
alltså till mig. Ni bara, det skiter sig, det skiter sig. Jag bara, ja, så snart skiter det sig här.
Åh nej.
Så kör på, I'll be back.
Ja. Lycka till. Ja.
Tack.
Ja, veckans snackis. Och då tänkte jag att vi ska ta och prata lite om... konflikten är väl det rimliga ordet för det, som uppstått mellan Nina Rung och Stefan Krakowski.
Just det.
För 3 dagar sedan så skrev Nina på sin Instagram så här. Det här är Stefan Krakowski. Han håller ett sommarprat som i många delar är hämtad ur hans bok Insel om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris. Jag har läst ut boken och jag har lyssnat på hans sommarprat och är både förvånad och förbannad. Förvånad över hur en psykiater som träffat och intervjuat så många män som lider av ensamhet och inte kan etablera relationer eller ha sex med kvinnor, ofta hyser ilska mot kvinnor, samhället, sig själva, inte ens resonerar kring varför det här män anses ha rätt till kvinnors kroppar och kärlek. Vad är det som gör att vissa av dem blir så arga att anses ha rätt att utöva våld eller fantisera om att skada kvinnor? Förbannad över att inga sådana frågor ställs. Istället ställs frågor till varje man om han gått till en sexarbetare. Som att köpa sig ett övergrepp är en rimlig lösning på mannens problem. Än en gång ska det alltså vara kvinnors kroppar som utnyttjas för att män ska vara nöjda, få vad anses sig ha rätt till, ha sex. Vem hade frågat en fattig om hur många han har rånat? Genom hela boken kan analysen sammanfattas med det är kvinnornas ekonomiska och sociala oberoende som lett till männens kollaps. Inte är det lite mer rimliga, det är männens oförmåga att hantera kvinnors oberoende som är problemet. Och i vissa fall, det är männens kvinnohat som är problemet. Den boken hade jag önskat att få läsa, inte ens som återigen lyckas ta ifrån männen all form av eget ansvar och lägger det i knät på kvinnor att ordna upp. Kvinnor ska ställa upp på sex i relationer och föda mäns barn, för annars kan män bli farliga. Det har vi läst, sett, hört och erfarit alldeles för mycket redan. Och Stefan har ju fått svara på det här i en intervju eller i artikel. Och Stefan och Nina har också mötts i en liten debatt.
Har de?
Ja, i en morgonstudio. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var bara för det. Ja, så de har debatterat det här under de senaste 3 dagarna.
Det går det, Anna?
Nej, men jag måste inte ens säga, men jag kände liksom att jag ville ge en reaktion på något sätt. Nej, men alltså, jag vet inte, jag känns som lite så här att... förlåt. Det blev error hos mig. Nu fortsätter vi.
Ja, alltså... Jag vet att jag har kritiserat Stefan själv tidigare, så på den punkten vill jag ge Nina lite rätt här. Att han har ett sätt att uttrycka sig lite för snällt mot incelmännen och deras ilska. Som gör att det liksom väldigt lätt landar lite i att om kvinnor bara ger de här männen lite mer av en chans, så skulle saker och ting bli bättre. Mm. Men jag upplever också att Stefan har blivit bättre över tid med att nyansera sig. Och att han definitivt är det i sommarpratet.
Mm.
Sen tycker jag liksom samtidigt så här att Nina har jättekonstig ingångspunkt i till exempel det här att man inte ska fråga dem om de har köpt sex. För det är liksom så här, men om du inte frågar dem, hur ska man då få veta hur pass vanligt problem det här är bland de här männen?
Ja.
Hur ska man få reda på hur de resonerar kring såna här grejer? Huruvida de tycker verkligen att de har rätt till kvinnors kroppar och därför till exempel tycker att det är en rimlig lösning på sina problem att gå till en prostituerad liksom, för att få knulla.
Mm.
Det är ju saker vi inte får veta om man inte frågar.
Det är ett väldigt konstigt hopp också att den frågan i sig skulle innebära att man presenterar det som en bra lösning.
Ja, för jag har inte alls uppfattningen från Stefan att han tycker att det är en rimlig lösning.
Nej, nej.
Utan mer liksom så här att han har konstaterat att det är en lösning för många av de här männen.
Mm.
Utan snarare att han ser det som ett problem att män ser det som en lösning. Men för att veta hur brett det här problemet är så behöver han också fråga om de faktiskt har gjort det här.
Mm.
Men jag får också liksom upplevelsen av att alltså det finns ju de här incel-männen som är liksom... efter apare på Elliot Rodgers liksom, som verkligen är sådär att ja, vi har rätt till och vi borde få och vi ska min sann och kvinnor är skyldiga oss det ena och det andra.
Mm.
Men i liksom i boken och också i sommarpratet så lyfter jag ändå Stefan så att ja, men det finns många av dem som inte tänker så här.
Mm.
Så mer är liksom så att jag fattar att i dagens samhällsutveckling så som det ser ut idag så är jag förloraren. Mm. Jag hänger inte med, jag har inte lyckats anpassa mig, jag har inte lyckats slå mig fram i det här samhället. Och därför vill ingen ha mig och den enda som har gjort fel eller som misslyckas är jag. Men där de kanske liksom till och med slår över lite för hårt i det här. Att saker som kvinnor kanske egentligen inte bryr sig om så mycket har i deras huvud blivit en jättegrej. Typ att jag har inte en vd-lön. Alltså är jag jättemisslyckad i det här samhället. Och ingen kvinna kommer vilja prata med mig. Eller ha med mig att göra. Jag förtjänar inte att ens titta åt en kvinna. Och därför söker de heller aldrig kontakt med kvinnor. För att de är så säkra på att det kommer sluta i katastrof.
Men självhatet är ju en jättestark liksom grundpelare i incelkulturen där det liksom utgår ifrån att man inte tycker att man är duglig eller värdig eller att man är fel på olika sätt, allt ifrån liksom till såna här yttre statussymboler, att man inte har finaste jobbet och bästa lönen och nyaste bilen och sådana saker, till att man tycker att ens utseende fallerar på olika sätt. Och sen så finns det ju de här extremfallen som resulterar i något dåd eller alltså våld mot andra personer än en själv. För det ska man också säga att självmord det är många incels som begår självmord helt enkelt. Men de här extremfallen som riktar det här våldet utåt, då handlar det ju om att man beskyller andra personer, då framförallt kvinnor eller snygga framgångsrika män, för det här självhatet som man har fått gått att leva med länge liksom. Men att självhatet är där råder det ju liksom ingen tvivel om.
Nej, men precis. Och alltså det som gör mig mest frustrerad tror jag ändå med hela var det här landar någonstans, det är ju liksom det här att Men som jag uppfattar att Stefan gör, det är ju lite grann att återge så här resonerar de.
Ja.
Han lägger liksom inte fram, han håller inte på att presentera den perfekta lösningen här eller någonting. Utan hans grej har liksom varit så att hur resonerar de här männen? Ja. Varför resonerar de som de gör? Och så presenterar han det.
Mm.
Och sen vad den bästa lösningen på det här är, det vet vi inte ännu. Det är ju det man liksom, det är ju nästa steg i den här diskussionen.
Mm.
Och då blir det så himla konstigt tycker jag liksom, att man slår ner på det här direkt och bara nej, du, så här får du inte presentera det. Nej, du måste lägga fram någon typ av lösning där allt läggs på männen. Att de gör fel, de måste ändra på sig, de får inte tänka så här.
Det här är precis samma sak som vi har varit i pedofildiskussionen. Att så fort man inte pratar om problemet eller förekomsten av de här männen som har det här, de här tankarna, de här känslorna och det här beteendet. Så fort man inte pratar om det på ett alltså huvudsakligt liksom skuldbeläggande sätt, utan säg att man pratar om det med att man vill förstå hur det kan bli så här, man vill se hur man kan göra för att förhindra att det blir så här eller förhindra att det drabbar andra, alltså att man vill förstå och lära sig mer om det. Ninas inlägg blir ju liksom en motsvarighet till att skrika pedofilkramare liksom.
Mm.
För att man vill se det här fördömandet, man vill se att liksom i varje mening så ska man liksom visa att det här är fel och det är ni som gör fel och ni gör er själv och skylla för att det har blivit så här. Mm. Och det jag kan ju tycka, jag är super fascinerad, inte rätt ord, intresserad kanske av incel-fenomenet, incel och framförallt den kultur som har vuxit fram. Kanske framförallt efter Elliot Rodgers. Jag har precis lyssnat på en poddserie om det som var väldigt, väldigt bra. Men jag som tycker att det är otroligt intressant, det jag tycker är mest intressant att lyssna på är ju de här rösterna och perspektiven som verkligen försöker förstå och där incels själva berättar om alltså sin syn på det utanförskap de är i, för det är ett utanförskap från samhället och det behöver man inte direkt peka på vems fel det är, utan det kan vi liksom stanna vid att konstatera för nu att det är ett utanförskap. Och för att kunna hitta bra sätt att både hantera situationen som finns nu och förebygga den framöver, så måste vi få reda på hur de resonerar, hur de tänker och hur de känner. Och det kommer man inte få fram om man sitter som i liksom Stefans roll med ett otroligt skuldbeläggande i allting. Du kommer inte få
Nej, men jag håller helt med dig, Kajen, i det här. Att det är väl självklart att man inte skulle få fram sanningen om man går in med en helt fördömande attityd. Det blir jättekonstigt.
Ja, och liksom, det behövs inte, det känner jag. Vi vet ju, de rådande diskussioner framförallt kring incels är otroligt fördömande. Det är inte som att det råder brist på det. Jag kan nästan tvärtom känna att det kan vara skönt att få in. Nu har jag inte läst ut precis hela Stefans bok, men jag har kommit en bra bit. Men att få in ett sånt perspektiv som lugnt och sansat försöker lägga det där åt sidan och sen så försöker liksom ställa alla frågor som går, försöka förstå utan värdering. Och sen så kan vi i nästa steg liksom ta och analysera det här. Okej, vad gör vi med det? Är det här ens rimligt? Hur har man fått de här uppfattningarna? Vilka bollplank har de? Vilka funktioner kan vi stoppa in för att luckra upp det och så vidare? Men jag tycker att det är superbefriande och att det tillför otroligt mycket till förståelsen för ett problem. Allting är liksom inte ett statement i vad man tycker om ett fenomen. Det kan bara vara ett undersökande perspektiv.
Mm. Ja, men exakt. Och jag är ju själv liksom så här jättefascinerad av hela liksom så här incelsrörelsen och deras specifika lingo. Liksom det här hur de håller på att prata om att man är red pill eller blue pill eller black pill. Om man är alfa, beta eller sigma. Alltså, Min man har ju gått omkring här i 3-4 veckor för att vi höll på att prata om det här och skriker om att han är en Sigma-hanne för att han inte är incel. Och han skiter fullständigt i om han ses som manlig eller inte. Om folk tycker att han är tuff och cool eller sådär. Han bara är. Och jag skulle vilja säga att han kanske tappar sin Sigma-status på den grejen då. Men alltså det är liksom så mycket olika grejer. Och det här med Chads och Stacys och... Mm. Och vidare man liksom är, nu glömde jag bort vad det heter, de har ju ett namn också, jag vill säga typ Brian eller något sånt, alltså för män som är snygga men inte förstår att de är snygga och därför beter sig beta, men skulle de faktiskt få upp ögonen för hur snygga de är så skulle de bli chads. Och hur de liksom blir utstötta ur incel-rörelsen och nu har skapat liksom sin egen incel-grupp i det. Alltså det.
Och också kvinnorna som inte är Stacys. Som liksom inte är tillräckligt snygga och därmed inte någon som liksom incelen eftertraktar. Incelen vill ju ha den här überfeminina, vackra kvinnan, en Stacy, liksom som de säger. Och sen att de liksom har då ett namn för kvinnor som inte når upp till det och de är inte deras objekt för åtrå liksom. Men de figurerar ändå det. Nej, men, och det är det som är så intressant och det är det här vi måste förstå, att det här är ju ett helt system som de har applicerat på samhället och ett regelverk som de sorterar in samhället i, och vi kommer ju aldrig kunna komma åt problemet om vi bara står på utsidan och kastar glåpord liksom och säger till dem att sluta och de är dumma i huvudet och det här får ni ta ansvar för själva, utan vi måste ju förstå det här som de har byggt upp och var det kommer.
Precis. Ja, men det är ju alltså, och alla de här olika typerna av cells som de har, alltså gym cells och så vidare. Vi pratade om innan här med självhatet, alltså de är ju fruktansvärt hatiska sinsemellan också. Så att det är så tydligt, alltså att koka ner det här och säga att det bara handlar om rent kvinnohat eller att de tycker sig vilja äga kvinnor, det är liksom en förenklad bild av vad incelrörelsen har kommit att bli, för det är så mycket mer i det här nu.
Och tycker jag, alltså, kanske den, något av det mest viktiga i det här som inte alls diskuteras särskilt mycket är den otroligt höga andelen med män på spektrat som är incels. Mm. Nu kommer jag inte ihåg siffran, men jag vet att Stefan har med det i sin bok.
Ja, det är en jättehög andel.
Jättehög.
De förstår ju helt enkelt inte de sociala koderna. Alltså jag kan ju tänka mig... Dels är det ju de som är på spektrat och sen är det ju de med vissa andra typer av personlighetsstörningar också.
Som
Elliot Rodgers hade ju någon form av personlighetsstörning till exempel. Det var ju inte bara att han var på spektrat, det var ju liksom att han var väldigt empatistörd också, i en kombination liksom, att han kunde inte sociala koder och han saknade empati med andra människor, och på det sättet blev han väldigt, väldigt farlig. Men det märker jag liksom mycket när det är de här olika intervjuerna med incels. Alltså jag kan ju också känna liksom den här frustrationen och ibland skriva ut den också. Liksom att men skärp er liksom. Ni har inte rätt att få dejta någon. Och jag fattar att det är jättejobbigt. Men det är jättejobbigt för alla kvinnor där ute som också är ofrivilligt singlar. Och aldrig får träffa någon i princip. Och de går inte omkring och liksom hatar alla människor för det. Så just den hatet måste ni liksom ta någon form av ansvar för själva. Men när det liksom kommer de här, för de brukar ju liksom gilla med det och hitta en eller två som de tycker själva liksom att, ja, men jag vet ju att jag ser rimlig ut utseendemässigt och jag har ett bra jobb, jag kör en dyr bil, jag har en fin lägenhet, jag har alla de här statusgrejerna, och ändå vill inte kvinnor ha mig, vad gör jag för fel? Och där är det ju nästan alltid det här som liksom känns som att, ja, men det är att de är någonstans på spektrat. De förstår inte sociala koder och därför kan de inte sätta sig in i hur deras beteende för kvinnor blir fruktansvärt obehagligt. Tycker att de är så schyssta liksom, snubbar och sådär, men de beter sig på fruktansvärt obehagliga sätt mot kvinnor.
Och det kan vara supersubtila saker och kanske till och med inte ens uppfattas som obehaglig, utan bara inte en person som du... kommer nog långt med i flörtande eller vad som helst, för att du hamnar off direkt. Och hamnar du off så sorteras du bort. Och förstår man inte det, och det är klart att man inte alltid gör, har man inte det med sig att man kan se alla de här osynliga reglerna som är enorma som vi har satt upp och inte förstår när man felar liksom, i de här små subtila sakerna, så måste det vara otroligt frustrerande. Och jag kan förstå hur det i kombination med toxisk maskulinitet och skadlig liksom mansroll, hur det då kan göra att man hittar lösningen att okej, det måste vara en konspiration. Det här måste vara ett annat system. Okej, det här systemet, det ger ju faktiskt förklaringar till allt det här som jag inte har förstått. Det här måste vara de som vill mig illa. Liksom. Jag kan fatta att det blir så. Och det är ju de där processerna man måste liksom... Mm.
Och det ger ju tydliga spelregler.
Ja, visst.
Det är ju det också. Alltså... Det sociala samspelet i stort är ju ett jävla kaos. Även om man är så att säga helt normfungerande, så är det ett jävla kaos.
Mm.
Och är man då den minsta lilla utanför normen på just det här med sociala samspelet, så blir det jättesvårt direkt.
Ja.
Och det incels liksom, rörelsen nu presenterar är ju jättetydliga förhållningsregler.
Mm.
Att du ska bete dig si och så och ser ut på det här sättet, ja, men då har du ingen chans i alla fall, för kvinnor är svin så du kan bara lägga ner. Och så göder man det här självhatet, men samtidigt också hopplösheten, eller vad man ska säga.
Mm.
Eller liksom till folk att ge upp.
Mm.
Och hos vissa kommer det här ge uppet innebära att de göder hat istället, inte bara mot sig själva utan mot alla.
Mm.
Och hos vissa andra så kan det ju faktiskt bara bli så här att, ja, men då, att de till och med släpper på sitt självhat, utan någonstans bara konstaterar att det här kommer inte bli någonting.
Mm.
Och så går man vidare i livet och så har man sin sociala sfär istället via incelrörelsen på gott och ont.
Just.
Så att, och det, vi har ju också hela aspekten av incelrörelsen som inte alls tas med när Nina kritiserar, eller när, i det feministiska kretsarna på det stora hela skulle jag säga. Och det är ju hur otroligt rasistisk incelrörelsen är. Och alla små rötter och förgreningar ut i nazistiska myllan och sådär, det pratar man väldigt lite om. För att det gör ju också att man inte längre bara kan luta sig mot det här lätta svaret att de hatar kvinnor. När det ser ut att de hatar typ alla som inte är de själva.
Ja.
Och sig själva, så att det ligger mer bakom.
Och sen så finns det också de delarna, ska man säga. De tog upp det ganska mycket i den här poddserien på Nordio som jag lyssnade på nu, med att det finns också delar av incelkulturen på nätet som är, ska vi säga, inte den här extrema falangen där man vill eller skriver under på att det är till exempel är kvinnors fel, eller att man skulle vilja straffa eller bli våldsam mot andra personer på något sätt, och där man istället kan ha communityn där incels är jäkligt supportive med varandra, där man försöker stötta och peppa och få personer att liksom kanske komma ur någon hemmasittande eller vad som helst. De finns ju också.
Men så det är ju blue pill rörelsen framförallt.
Ja.
Brukar det vara. Det är de som säger liksom att, men så som samhället ser ut idag så är vi de stora förlorarna. Vi passar inte in, vi kommer inte få några brudar. Allt är skit. Och så säger de liksom att lösningen är att om vi tar tag i våra liv, ser till att få en utbildning, sköter hygiene, bäddar sängen, tvättar oss, kammar oss och skaffar ett jobb, så kan vi lösa det här.
Ja.
Då har vi faktiskt chansen att hitta någon. Om vi inte bara siktar på det här storbystade, smala fotomodellsidealet, så kan vi också hitta någon. Om vi tittar på en människas insida istället för bara utsidan, så kan vi också hitta någon, och så vidare.
Mm.
Och just de här blue pills incelsen, de är ju ganska hatade av de andra incelsen då. För ja. Sen finns det ju då red pill, och det är de som är liksom, allting är feminismens fel, allting är kvinnornas fel. De sätter omöjliga standarder som vi inte kan nå upp till bara för att kunna sitta och håna oss. Men ändå ska de minsann fatta bättre ungefär.
Mm.
Och sen är det ju då den här lilla klicken liksom extremer, och det är ju black pills som ju mer är liksom att hela det kvinnliga släktet kan dra åt helvete, allihopa borde utrotas, de bara förstör för män, de är bara vidriga jävla sliddjur. Och där vissa av dem går ju liksom så långt som till det här att men, vi ska inte ha med kvinnor att göra överhuvudtaget, vi ska inte ha dem som vänner, vi ska inte arbeta med dem, vi ska inte röra dem, vi ska inte dejta dem. Får vi chansen att ha sex med en kvinna så ska vi inte ha sex med henne i alla fall, för det kvinnliga släktet förtjänar inte att vi vill ha sex med dem längre och så vidare.
Precis.
Så att det som finns dyrkar, en ganska rejäl bredd.
Som dyrkar personer som Elliot Rodgers.
Exakt.
Som förebilder.
Mm.
Eller fan, gudar. Nej, men det här, nu har vi rabblat massor med saker vi ska göra framöver, men Elliot Rodgers måste vi ju ta också.
Ja, verkligen. Där måste vi, just Black Pills incels,
ja,
grundare i princip.
Exakt.
Kan man ju kalla honom för The Supreme Gentleman, som han tyckte.
Ja.
Ja. Och det går inte att göra att Elliot Rodgers har sitt heller, utan att man har med lite ljudklipp från hans YouTube och sånt där, för att han är så obehaglig när han pratar.
Så otroligt obehagligt.
Oh, värsta.
Ja,
det har sig fram emot.
Ja, och mer att se fram emot är ju nästa bonusavsnitt för alla Patreons. Är du inte Patreon så bör det bli det nu, för att i nästa bonusavsnitt så ska vi prata om en sån här Instagram-snackis som är ständigt närvarande i feministiska diskussioner, nämligen hur media förhåller sig till och skriver om våld mot kvinnor, framförallt mäns våld mot kvinnor.
Precis, versus mäns våld mot män.
Precis. Det ska vi djupdyka i. Det ser jag mycket fram emot.
Ja, och blir man Patreon nu så får ni också tillgång till de ljudfiler som redan ligger där.
Precis.
Vilket då bland annat inbegriper snack om vårdnadstvister, bonusavsnitt om dumpen, aborträtten körde vi här senast, och är man då dessutom att man går in på Patreon på 80 eller 150 kronors nivån, så får man också ett litet 20 minuters specialavsnitt med högläsning ifrån abortnej.se.
Ja, det var en fin stund.
Det var vackert. Ja. Ja. Så det fylls på hela tiden med material där. Så det finns mer att lyssna på.
Och som sagt så får man ju då också möjligheten att skriva frågor till oss som vi kommer läsa innan och lägga tid på och svara i bonusavsnitten också. Så det kommer också komma i nästa avsnitt. Så bli Patreon. Tusen tack för att ni lyssnar, att ni fortsätter att lyssna, att ni ger oss bra betyg, att ni tipsar om oss, att ni tipsar oss om saker ni vill höra. Allt det där uppskattas väldigt mycket.
Vi tycker om er.
Ja, det gör vi. Om er, och det gör vi.
Tack för att ni lyssnade, så hörs vi nästa avsnitt. Hej då!
Det gör vi. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.